Den 19 juli år 64, efter att solen gått ner, så börjar det brinna bredvid Circus Maximus. Det här ska visa sig vara en av de värsta och mest omtalade bränderna i det antika Roms historia. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag har ni mig, Emily, i lurarna. Och dagens minisnitt kommer att handla om den stora branden i Rom. År 64 i Rom så är det kejsar Nero som sitter på tronen. Och många känner säkert till berättelsen om att han ska ha stått och sett på när Rom brann ner medan han spelade på sin lyra. Men Nero var inte ens i Rom när branden bröt ut, utan fick skynda sig tillbaka när han hörde om det. Vi har framförallt tre källor som berättar om branden, och ingen av dessa tre historieskrivare var särskilt vänligt inställda till Nero. Vi har Tacitus, Suetonius och Dio Cassius. Den enda av de här som faktiskt levde när branden bröt ut var Tacitus, som var 8 år vid tillfället. Suetonius föddes runt år 69 och Dio Cassius, han föddes faktiskt 101 år efter branden. Och då hade Nero redan lyckats få ett hemskt rykte om sig. Andra författare som var samtida med branden och kanske till och med var där och såg det med egna ögon, som till exempel Plinius den äldre, borde ha skrivit om den, men det finns ingenting bevarat. Man tror att branden varade i totalt 9 dagar. Den ska ha startat den 19 juli, ibland säger man den 18, och så ska det ha brunnit i 6 dagar innan man fick den under kontroll. Men att den sen ska ha flammat upp igen i ytterligare 3 dagar innan man lyckades släcka den helt den 28 juli. En av anledningarna till att branden blev så förödande kan ha varit att den startade sent på kvällen och därför inte upptäckts på en gång. En annan faktor, enligt Tacitus, är att det blåste en väldigt stark vind. Tacitus nämner också att elden omedelbart vuxit utom kontroll på grund av brännbara varor och sen piskats på av vinden. De 2 översta våningarna i Circus Maximus var gjorda av trä och därför var de väldigt sårbara för brand. Så det tog inte lång tid innan de översta våningarna av den norra sidan av cirkusen stod i lågor. Roms gator var trånga och många av byggnaderna var i trä. Så en eld får snabbt upp farten under rätt förhållanden, och det verkar som att under branden år 64 så ändrade den hastigt riktning, vilket gjorde det omöjligt att förutse var den skulle sprida sig. Och enligt Tacitus så spred sig lågorna väldigt snabbt. Först täckte de det han kallar plana områden, och här kan han ha syftat på utrymmet mellan cirkusen och palatinen, men också på området mellan Palatinen och Caelius. Det här är alltså 2 av Roms 7 kullar. Och det här ligger öster om Circus Maximus. Eller han kan också ha menat Forum Boarium, som ligger i väst. Tacitus fortsätter sin beskrivning med att säga att elden klättrade till höjderna, vilket förmodligen syftar till Palatinen och kanske även Caelius, men att den sen sjönk igen till de lägre sektionerna. Och kanske här hänvisar man till Colosseumdalen. Och Colosseum byggs först mellan år 70 och 80, så att den existerar ju inte. Och den här delen av Rom ligger på andra sidan av Palatinen, bort från Circus Maximus, det vill säga i nordost. Och som sagt är den exakta kursen för elden till stor del en spekulativ fråga. Men förmodligen så spred sig elden tidigt från Circus Maximus till Palatinen. Dio Cassius, han är inte lika detaljerad som Tacitus om var branden startade. Han ska även ha påstått att det var fler bränder som startade samtidigt, alltså någon typ av mordbrand. Men precis som Tacitus säger han att branden spred sig till Palatinen. Och varför är Palatinen så viktig att nämna då? Jo, för att där stod många av aristokratins hus och även kejsarens palats. Tacitus säger även att alla försök att stoppa elden var verkningslösa på grund av hur fort elden avancerade och på grund av stadens trånga slingrande gator. Källorna beskriver hur vinden skickade elden kaotiskt åt alla håll. Och Dio Cassius säger att när individer hjälpte grannar att bekämpa lågorna så upptäckte de att deras egna egendomar också brann, vilket tyder på oregelbundna och oväntade förändringar i vindriktningen. Och det här kan också ha förvärrats av skorstenseffekten, alltså där höga och tätt byggda byggnader med begränsat mellanrum kan ha skapat en kraftig ström av varm luft ovanför lågorna, vilket skapar ett vakuum på marknivå. Och den luften som dras in i vakuumet tillför syre till lågorna, vilket matar elden. Och den resulterade turbulensen kan få de lokala vindarna att svänga oförutsägbart. Om elden hade följt en enkel och ganska enhetlig kurs så skulle det ha varit en mycket enklare uppgift att bekämpa den. Men när vinden ändrades på ett oförutsägbart sätt så blir elden oregelbunden och kontrollen över den är ju då nästan omöjlig. År 22 före vår tideräkning så finansierade kejsar Augustus en brandkår. Och år 6 efter vår tideräkning så införde han vigiles, så kallade bevakningskohorter. Och cohortes vigilis, som sköttes av frigivna slavar, hade i uppgift att vakta Rom på natten, medan cohortes urbanae hade i uppgift att vakta Rom under dagen. Och vid tiden för branden i Rom, år 64, så fanns det faktiskt tusentals vigiles i staden. Och de arbetade med att försöka stoppa lågorna genom hälla hinkar med vatten i byggnader, försöka flytta brännbart material från eldens väg och till och med riva byggnader för att försöka stoppa brandens framfart. De historiska källorna berättar om det kaos och de hemskheter som skedde under branden och hur folket led. Det var masspanik och både Tacitus och Dio Cassius säger att man hörde skrik och klagan. Tacitus, som inte var ett jättefan av kvinnor, skriver att det var kvinnorna som skrek. Medan Dio Cassius sa att man hörde både män och kvinnor skrika, och unga som gamla. De beskriver också människor som var i sån panik att de blev förlamade av rädsla och bara stod på gatorna orörliga. Och det plundrades även, vilket orsakade ytterligare kaos. Gatorna blev helt igenkorkade och på vissa ställen var det nästan omöjligt att röra sig. Så att de som försökte fly knuffades som kull av andra som tryckte på bakifrån. Och som i sin tur föll över kropparna som låg utspridda överallt. Och det resulterade ju i att många kvävdes eller krossades till döds. Så småningom så tog sig många ut på de öppna fälten. Men vissa gav upp när de hade sett sina hem och allt de ägde gick upp i rök och kastade sig helt enkelt in i elden. Kejsar Nero då? Jo, han befann sig i Antium när branden startade. Antium var en antik romersk koloni på västkusten av Italien, cirka 48 kilometer söder om Rom. Och platsen hade under lång tid varit en populär semesterort hos överklassen och kejsarfamiljen. När Nero hörde om branden så begav han sig till Rom och började genast arbeta. Han klev in i rollen som brandman och började personligen hjälpa till och försöka släcka elden, precis som andra kejsare gjort vid tidigare bränder. En pretoriantribun, Subrius Flavus, har beskrivit hur kejsaren, utan att överväga att skyddas av gardet, rusade från plats till plats under natten när hans bostad brann ner. Trots detta kunde han inte göra någonting för att förhindra att palatinen och hans hus och allt i grannskapet förstördes. Man gjorde marsfältet till det främsta centret för akuta boenden. Och enligt Tacitus, antagligen med hänvisning till en källa som faktiskt var relativt gynnsam för Nero, ordnade kejsaren för att tillfälliga baracker skulle byggas. Men det här var inte tillräckligt och Nero öppnade upp andra platser, inklusive sina egna trädgårdar. Så det verkar faktiskt som att Nero har skött sig ganska exemplariskt. När branden sen hade släckts så hade enligt Tacitus 4 av Roms 14 distrikt helt undkommit branden. 3 hade jämnats med marken och i de andra 7 så återstod bara förkolnade rester av byggnader. Suetonius nämner det knappt, förutom att han berättar att ett stort antal lägenhetsblock förstördes. Och Dio Cassius är även han ganska vag. Han ska ha beräknat att 2/3 av staden brann ner. Det finns uppgifter om att så mycket som 71% av Rom förstördes, alltså 10 av 14 distrikt. Men de här aktuella regionerna, de har, eller distrikten, har undersökts av olika forskare. Och med en del konsensus här så är resultatet av branden ungefär så här. Distrikt 3, 10 och 11 förstördes. Distrikt 2, 4, 7, 8, 9, 12 och 13 skadades. Och naturligtvis här är ju gränsen mellan förstörd och skadad, den skulle kunna vara ganska luddig. Och att beräkna den faktiska omfattningen av den här branden är ju i princip omöjligt. Hur eller vem startade branden då? Det verkar ju onekligen som att det var en olycka. Med tanke på att det var i mitten av juli, som är den torraste månaden, och att mycket av Rom var byggt i trä, så var ju en brand oundviklig. Och det hade ju också skett flera bränder i Roms historia. Det finns dock några olika berättelser om att det är Nero som skulle ha startat branden. En historia är att han var motiverad av en önskan att förstöra staden, och så skickade han i hemlighet ut män som låtsades vara berusade för att tända eld på staden. Och Nero ska ha tittat på från sitt palats på Palatinen, sjungande och spelande på lyra. Sen finns det en berättelse där han öppet ska ha skickat ut män för att tända eld på staden. Och så ska han ha tittat på sjungandes. Och sen finns det en berättelse där han har skickat ut män för att tända eld på staden och att han då ska ha sjungit från en privat scen under branden. Sen finns det också berättelser om att Nero var motiverad att förstöra staden för att kunna kringgå senaten och återuppbygga Rom i sin egen avbild. Sen fanns det ett annat rykte när Nero hade startat branden. Att han behövde någon att skylla på och därmed fria sig själv från skuld. Och då påstods det att han hade lagt skulden på de kristna som redan var väldigt impopulära. Men som sagt, så är det mest troligt att han befann sig i Antium vid tiden för brandens utbrott. Och efter branden så verkar Nero, trots sitt rykte som en självcentrerad playboy, ha tagit sitt ansvar som princeps mycket seriöst och omedelbart efter den stora branden, främst genom att införa förnuftiga regler för att minimera risken för liknande katastrofer i framtiden och ha genomfört offentliga, ordentliga offer till gudarna. Men trots Neros bästa ansträngningar så berättar Tacitus för oss att ingenting av det kejsaren gjorde, vare sig inom det civila eller det religiösa, kunde tysta det ihållande otäcka ryktet som hade fått fäste, att han personligen hade beordrat branden. Och det är Tacitus som påstår att för att avleda ryktena så uppfann Nero syndabockar. Och hans måltavla då var en redan djupt impopulär grupp och följaktligen idealisk för hans syfte, nämligen de kristna. Och han ska ha utfört hemska straff på dem, som att bränna dem levande och skicka vilda djur på dem. Och det här är faktiskt en ganska viktig del i kristendomens historia, då både bestraffning som grupp och martyrskap blev en stor del i den kristna berättelsen. Men det här nämns faktiskt varken hos Suetonius eller hos Dio Cassius. Det nämns inte heller hos några kristna källor förrän på 400-talet efter vår tideräkning. Så alltså 340 år senare. Efter branden då? Nero ska som sagt ha tagit kontroll direkt efter branden och organiserat det så att kroppar förts bort och att allt skulle ställas upp. Det här är ju väldigt klokt ur ett hygieniskt perspektiv, då döda kroppar lätt kan sprida sjukdomar. Men historieskrivarna, de säger att han gjorde det för att kunna plundra allt av värde. De gillar verkligen inte Nero. Nero, han tog även kontroll över vattentillgångarna för att se till att skydda dem. Så att han verkar ju ha genuint brytt sig om medborgarna i Rom. Men en anledning till de här anklagelserna då, att det är han som har startat branden, den kommer sig förmodligen på hur snabbt han började att återuppbygga brända kvarter i grekisk stil. Plus att han påbörjade sitt nya palats, eller kanske speciellt för att han påbörjade sitt nya palats. Så förutom då att han återuppbyggde en stor del av det här förstörda området, så lät han då uppföra sitt palats. Det var ett pompöst byggnadskomplex, känt som Domus Aurea, alltså det gyllene huset. Och det var hans personliga bostad som då ersatte hans nedbrända palats. Och det inkluderade alltså en förlängning på ungefär 2,5 kilometer. Så det här var ett monster av byggnad som också tog över stora delar av det nedbrända Rom. Det var kanske inte ett möjligt motiv för branden dock, eftersom att han ändå kunde ha konfiskerat den nödvändiga marken och det mesta redan var i hans ägo. Och förutom det här palatset då, så lät han även bygga en stor kolossal staty med drag av sig själv. Och så anlade han en sjö på palatset där Colosseum står idag. Och faktum är att Colosseum, som från början kallats den flaviska amfiteatern på grund av kejsarfamiljen som byggt den, sen fått sitt namn efter just den här kolossalstatyn som stått bredvid. Ja, det var kort om den stora branden i Rom år 64. Har ni frågor eller funderingar så mejla oss på podiuscastus@gmail.com eller skriv till oss på Facebook eller Instagram. Vi har även en hemsida nu, podiuscastus.se, där ni kan kontakta oss. Och så har vi även skaffat en Patreon. Så om du känner att du vill stötta podden så prenumerera gärna. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande.